Välkomna till Maskrosbarnpodden. Idag är det som vanligt jag, Helene, som sitter här. Och idag har jag bjudit in två stycken pigga och glada tjejer från Elektra, från Fryshuset. Hej och välkomna!
Hej!
Tack!
Tack så mycket!
Vill inte ni presentera er själva lite snabbt?
Jo, det kan vi göra. Jag kan börja. Mitt namn är Limun. Och jag är 28 år gammal och jobbar på Elektra som utbildningsansvarig. Och det innebär att jag har hand om våra utbildningar och utbildar våra ledare bland annat. Och sen är jag också projektledare, så det är lite allt möjligt.
Det är blandat.
Ja, exakt.
Ja, och mitt namn är Malin, jag är också 28 år. Och jag jobbar som projektledare och ungdomsansvarig på Elektra. Så att jag har hand om dels våra ungdomar som går utbildningen som vi har och lite allt möjligt. Men nej, jag gör också exakt allt möjligt. Vi gör både högt och lågt.
Ja. En salig blandning.
Ja.
Och Elektra är ju en organisation som arbetar med hedersförtryck och våld. Visst, stämmer det?
Yes.
Yes, och det är det som är temat för podden idag. Och det ska vi prata lite mer om.
Yeah.
Men som alltid på den så börjar vi med en botten, toppen och stolt. Och vi brukar alltid låta våra gäster börja. Botten, toppen, stolt är en liten runda där vi delar med oss av veckans botten, något som varit toppen och något vi är stolta över. Så vem känner att den vill börja? Är det du, eller är det Malin som vill börja?
Jag kan börja. Okej, botten är absolut att det är mörkt ute. Jag är eksembarn, så jag har väldigt mycket eksem när det blir kallt och sådär. Så att det här är inte min årstid som kommer nu. Och sen, nej, jag vill ha sol och ljus. Inte så jättebra att bo i Sverige då, tyvärr. Men, och sen veckans toppen är, jag kollar på en ny serie som heter Top Dog.
Asbra! En svensk serie, eller?
Ja, nej, jag vet inte fan vad det var, men alltså den var så bra. Nej, jag rekommenderar alla att se den.
Bra tips.
Yes. Och stolt är, jag var hemma i Karlskoga i helgen. Så då hängde jag mycket med min familj och jag bara blev så glad att jag har dem och min lilla systerdotter, Vera. Men så här, bara, min familj känner jag att jag är stolt över just nu.
Veckans botten. Jag känner samma sak som du, alltså jag är, alltså det är för kallt på morgonen. Jag kände typ att jag höll på att dö när jag vaknade i morse och gick ut. Men alltså jag gillar inte heller vinter. Men höst är mysigt, men jag gillar inte att det är så kallt nu. Och sen veckans toppen. Alltså jag måste vara lite tråkig och säga våra Elektra-tröjor. Nej men alltså vi har fått in ny merch och shoutout till Elektra Stockholm på Instagram. Nej men våra nya tröjor är så snygga, det är så här militärgrön färg med lite så här guldlogga på och de är jättemysiga. Så jag måste säga det. Och sen veckans stolt. Jag är stolt över mig själv, tror jag. För jag hade så här jättenice presentation igår för massa svenska diplomater. Eller framtida svenska ambassadörer som går diplomatprogrammet. Så jag representerade Fryshuset och våra verksamheter och pratade om jämställdhet.
Wow. Det ska jag vara stolt över, tycker jag.
Verkligen.
Jag känner det verkligen.
Tack. Min botten, alltså jag, det kanske är lite tråkigt men jag har samma botten som er. Och jag har samma botten varje gång i podden tror jag om den här årstiden. Det är så kallt, jag fryser hela tiden, jag vill gå i det och sova tills det blir varmt igen. Men det är helt otroligt att man inte vänjer sig heller.
Ja, men alltså,
det är kallt varje år.
Ja, det blir så här varenda år.
Exakt.
Men alltså jag tror inte man förstår, alltså, eller man glömmer typ, jag vet inte, jag tränger bort kylan och så blir jag chockad varje gång det slår till.
Min toppen är att ni är här idag och vi ska berätta lite vad Fryshuset är för något, men jag gick ju på Fryshuset i gymnasiet så för mig är det lite extra speciellt känns det som att ni är här, så jag har liksom sett Elektra också vid olika forum. Det är jättekul, men jag har liksom aldrig träffat er så här och pratat med er, så det ska bli jättekul att få prata med er nu.
Ja, vad kul! Alltså, jag kände the connection när jag kom in och såg dig. Alltså,
men vad gick du för linje?
Jag gick faktiskt dans, så det är ett helt annat från vad jag gör nu. Men det var väldigt roligt. Och Fryshuset, jag tyckte det var en bra plats. Så berätta lite mer om vad Fryshuset är nu, för att alla som lyssnar kanske inte vet. De som bor i Stockholm brukar veta vad Fryshuset är. Men min stolt är... jag tycker att ändå jag har tacklat den här början på hösten och kylan och vintern bra. Jag kan bli lite deppig när det blir så mörkt. Men jag tycker att jag har liksom laddat upp för att göra det bra för mig. Så att jag gör saker jag tycker är roligt och typ säger nej när jag inte pallar. Det är det jag är stolt över.
Det är bra. Ja.
Det ska det verkligen vara. Ja. Det är viktigt att säga på.
Ta hand om sig själv nu.
Ja. Alltså. Men hörni, vi kanske ska börja där om jag så här frys. För nu har jag sagt att ni kommer från Elektra Fryshuset. Vad är Fryshuset innan vi går in på just själva Elektra?
Åh gud, Fryshus, världens största
ungdomsorganisation.
Det är ju Sveriges största ungdomsorganisation. Och Fryshuset är så mycket. Vi har allt från jättestor basketverksamhet, dansverksamhet, vi har skate... vi har även alltså massa studios och vi har även liksom sociala projekt. Det är där som vi jobbar i. Vi har även en grundskola, en gymnasieskola, folkhögskola. Alltså det huset, det är så stort. Alltså i vårt café som vi har liksom, man kan möta vem som helst. Allt från såhär typ coola artister som har varit typ nere i studion till att såhär känd basketstjärna typ. Alltså såhär, man blir så jäkla inspirerad när man går in i det där huset.
Det minns jag också från det där caféet. Ja, men, och också att det är många som så här har blivit stora sen, som typ gick på Frysen när de gick i skolan och sådär också. Många som liksom startade där.
Ja, vi har alltså lokala stjärnor som typ Linda Pira, Faria Abdi, Quincy Jones.
Ja.
Så vi har ju en Wall of Fame i Frysen. Och sen så kan, då kan man se de här personerna som har gått där.
Men sen vi jobbar ju framförallt med sociala projekten och allas liksom har syfte är att vi vill liksom stötta, hjälpa och liksom höja ungdomar. Det är liksom allas liksom syfte typ som jobbar med frågor som vi gör. Vi vill vara alltså ungas röst utåt.
Precis.
Om man säger.
Och det är en plats för, alltså det är en mötesplats. Där alla ska inkluderas i. Så det är så här, man kan gå till Fryshuset om man bara vill hänga eller träna, alltså spela basket kan man göra. Man kan gå till våran fritidsgård och hänga. Om man vill skata kan man göra det. Så man behöver inte känna någon eller så här, vara med i någonting, utan man kan bara gå dit liksom. Så det är verkligen en stor mötesplats för unga människor i Sverige.
Verkligen. Och det finns bara i Stockholm eller finns det på fler platser?
Nej, det finns på fler platser. Det finns i Göteborg och Malmö. Borlänge. Och sen har vi fler ställen i Stockholm också. Vi har i Husby och i Skärholmen. Har vi glömt något ställe nu i Sverige här?
Har du sagt Göteborg?
Ja.
Nej, men vi finns på lite olika platser. Ja. Olika former. Alla platser kanske inte har ett hus, men vi har lite
verksamheter.
Sen finns vi även, vi har ett partnerskap i Norge som heter Förändringshuset. Som också har fryshusverksamheter.
Ja, vi jobbar även internationellt. Så vi har, några av våra verksamheter finns även till exempel i Senegal, Kenya och lite sånt med. Så vi är överallt.
Ja, det är superbra. Jag har positiva känslor kring Fryshuset. Och det känns som att de flesta pratar om Fryshuset på ett positivt sätt också. Man har ju att se Fryshuset lite överallt. Liksom.
Ja, det blir vi glada över att höra.
Men ni jobbar, som du sa, med sociala projekt och Elektra. Kan inte ni berätta lite om Elektra?
Ja, Elektra är en verksamhet. Så vi arbetar, som du sa, liksom, i början förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och det gör vi genom att utbilda ungdomar i vårt utbildningsprogram som heter ambassadörsprogrammet. Och vi är även ute och föreläser i skolor för både liksom ungdomar och även yrkesverksamma.
Yrkesverksamma? Jo, det heter så
det. Yrkesverksamma. Så att vi utbildar dem liksom i hedersfrågor.
Ja.
För vi vill att de ska få så mycket information om det som möjligt.
Ja.
Och vår spetskompetens ligger i att möta unga.
Mm.
Liksom i den frågan.
Och vad menar ni med unga? Hur gammal är man är ung?
Mm, vår målgrupp är 13-25 på Elektra.
Mm. Och ni sa lite snabbt i början vad ni gör. Men vill du berätta lite mer vad ni gör på Elektra? Vad gör ni själva där liksom?
Elektra är ju en förebyggande verksamhet och då menar vi att vi utbildar, så vi har ju vår utbildningsgrupp och den gruppen utbildar jag och Malin, de ledarna som håller i det.
Mm.
Så vårt arbetssätt är att vi låter unga leda unga. Så det är aldrig liksom jag eller Malin som står och håller din utbildning, utan det är våra unga ledare.
Mm.
Och det är ungdomar som har tidigare gått våra utbildningsprogram.
Mm.
Som vi känner så här, ah, men den här personen kan leda liksom, och den själv vill leda och liksom utvecklas. Mm. Så då utbildar vi dem. Men vi tar också fram vårt utbildningsmaterial.
Mm.
Och vi föreläser i skolor tillsammans med våra unga ambassadörer.
Mm.
Och så har vi ibland utbildningar eller workshops för yrkesverksamma som möter unga.
Mm.
Och då är det jag och Malin som träffar dem också.
Mm.
Men vi har ju även, alltså, vi har träffat jämställdhetsministern också med våra unga. Så vi koordinerar och försöker träffa så här makthavare och det här gör vi för att vi vill lyfta våra unga Elektras röster liksom.
Ja. Och det är inte vi som är där, utan det är våra ungdomar framförallt.
Mm.
Och vi jobbar efter den här metoden som har i Fryshuset, att unga gör och vuxna möjliggör.
Ja. Det var väldigt fint att säga på. Vi tänker jättemycket på sånt också. Vi jobbar jättemycket också med, så vi kallar det för att medskapa. Du skapar tillsammans med alla ungdomar. Ja. Inte bara så här delaktighet, utan att vi gör det tillsammans. Och, och så för att lyfta deras röster så måste det ju vara deras röster på något vis. Liksom.
Mm. Exakt. Och det känner vi verkligen att vi alltså tänker jättemycket på, för vi vill inte vara de som pratar om så här: ungdomar vill det här, ungdomar vill det här liksom. Då är det bättre att våra ungdomar kommer istället och säger vad de vill. Försöker vi stötta dem och göra det bästa av situationen.
Jag tänkte på det här med hederskontext. Jag tror att det är jättemånga som har hört så här, hedersvåld, hedersrelaterat våld, hedersförtryck och sånt där, men vad skulle ni säga att det innebär? För det kanske inte alla som hänger med på vad det egentligen faktiskt är för någonting.
Mm. Det är väldigt så här, jag förstår om många inte riktigt så här, hänger med eller förstår när man så här, slänger ut så här svåra begrepp. För det är väldigt svårt och det tog själv tid för mig att förstå vad det är. Men vi på Elektra brukar säga kort att så här, lever man i en hederskontext, då lever man efter begränsande normer.
Mm.
Och normer är oskrivna regler.
Mm.
Så det är inga lagar, men det är ändå någonting som man följer efter. Mm. Och man vet liksom att men det här bör man göra.
Mm.
Så de normerna då, de är väldigt begränsande för en. Och det kan vara exempelvis att man inte får gifta sig med den man vill.
Mm.
Eller man inte får vara tillsammans med en person som man själv älskar och vill ha. Det kan också vara att man inte får flytta hemifrån. Även fast man är myndig och är 18 år exempelvis. Och vi brukar även säga att barn och unga som lever i en hederskontext inte får uttrycka sin egen vilja. Och i vanliga fall, om vi utgår från Sverige, så får man ju mer och mer frihet desto äldre man blir. Och när man fyller 18, då anses man vara myndig. Och då ska man ta sina egna beslut. Liksom. Då är det inte dina vårdnadshavare som längre bestämmer över dig enligt lag. Men lever man i en hederskontext, då kan man säga att det blir lite tvärtom. Och du har mindre frihet desto äldre du blir.
Mm.
Så om man lever i en hederskontext och man är så här, en egen individ kan man säga, den får ofta inte göra sina egna val utan det är ett kollektiv som oftast bestämmer. Och det kollektivet kan exempelvis vara en familj som du tillhör eller en större släkt. Eller så kan det även vara så här, ett kriminellt gäng som man är med i, alltså det kan vara en grupp. Det kan vara sekter eller stängda samhällen. Så det kan se lite olika ut beroende på den gruppen du tillhör. Men ofta så är det ett kollektiv, alltså flera personer som bestämmer mer över dig.
Ja.
Så det behöver inte alltid vara två föräldrar som försöker liksom kontrollera dig.
Mm.
Ja, för föräldrarna kan också vara styrda, eller de är även styrda av det här kollektivet, det är den här gruppen som bestämmer. Så att det är liksom att gruppen bestämmer vad du som individ ska göra och beslut. Och det är gruppen som sätter de här normerna som man ska följa efter. Och vi jobbar jättemycket med hedersnormer.
Mm.
För många kan prata om att det är en hederskultur och vi försöker få bort det. Och prata om hedersnorm. För att i en kultur, då bör det inte vara att hela kulturen har liksom, är en hederskultur, utan det är vissa små normer.
Okej, som har liksom hedersfaktorer på något sätt.
Yes.
Mm. Och normer säger vi är förändliga. Och de är liksom, de ändras efter tid, plats, situation. Så lever man i en hederskontext där det finns de här begränsande normerna, de kan man förändra. Och det är det vi gör när vi har våra utbildningar. Då pratar vi mycket om så attityder, värderingar, vad man tror, vad man tycker och tänker om vissa saker. Så det är någonting man kan förändra.
Gud, vad bra att ni säger det, för det är nog inte så lätt. Vad bra att ni förklarade, för att det är, här tycker jag själv kan vara ganska svårt att så här, greppa kanske, eller förklara kring och sådär. Men det här känns väldigt förståeligt.
Ja, vad bra! nej, men det är så svårt att liksom förklara begreppet heder, för att det ser olika ut på... Alltså hela tiden, varje individ kan vara utsatt för olika typer av hedersnormer. Så att man kan liksom inte säga att heder har speciellt ansikte.
Och det kan finnas lite överallt, eller finns det oftast på ett särskilt ställe, eller liksom i särskilda typer av familjer eller grupper eller sådär.
Nej,
det är där vi, alltså vi ser inget så här tydligt mönster eller så här en mall på vem, alltså hur en person ser ut som är utsatt för heder eller begränsande hedersnormer. Utan det beror på om man lever i en kontext där de här sakerna förekommer. Alltså så här, om du som ung person blir kontrollerad av till exempel dina vårdnadshavare, att de, ja men du vet liksom, du är rädd för att bli bortgift, du vet att om du tar hem en person så kommer dina föräldrar inte tillåta dig att få vara med den personen. Och det behöver inte vara för att du kommer från en viss grupp eller att du har en viss tro eller någonting sånt, utan det ser olika ut. Man skulle kunna, det är så olika att även om jag och Malin kommer från samma liksom släkt, att vi är kusiner, så kan jag få en egen uppfostran av mina föräldrar och Malin kan få en helt annan uppfostran. Så Malin kanske är mer friare än vad jag är. Alltså att hon får resa vart hon vill, hon får säga att hon blir tillsammans med en tjej och jag får inte bli tillsammans med vem jag tycker om liksom. Och vi är ändå kusiner. Alltså så det ser så olika ut. Och där säger vi också så här, när man möter unga, det är så viktigt att lyssna på alltså den personens story och verkligen så här, lyssna in så här, vad upplever den, vad har den gått igenom. Det finns liksom ingen mall där du kan bara checka av så att det här är hedersförtryck, utan du måste verkligen lyssna in den personens egna historia.
Det där är så bra att ni säger, tycker jag, för att jag tycker så mycket sen när vi pratar om vår målgrupp att såhär föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa, så finns det jättemycket så här förutfattade meningar om vilka personer det är. Men det finns liksom överallt och på alla ställen och hos olika sociala klasser och överallt liksom.
Ja, och det där måste vi verkligen våga prata om. Därför vi vill lyfta den här frågan, så att man ska börja så här kolla under liksom kolla under varenda sten typ, men så att man förstår att vi liksom, här i Sverige har vi haft ganska mycket heder i vår kultur och det är bara någon generation bort. Så att det finns också, jag vet, jag har en kompis, hennes mormor fick inte gifta sig i en vit klänning. För att hon hade haft sex innan hon fyllde 18 år och var gravid. Fick hon gifta sig i en röd klänning. För att familjen tyckte hon var en skam. Och det är liksom, det är inte långt ifrån.
Nej, det är inte
längre som är nu. Nej, så att det finns överallt. Vi måste bara våga prata om det.
Och när vi säger så överallt så vet jag att vissa tänker nog att det också är olika beroende på vilket kön man föds med. Hur ser ni någon skillnad i det liksom?
Ja, alltså det kan ju uttrycka sig olika för olika kön. Och det som är unikt för hedersrelaterat våld och är liksom själva kontrollen. Och att det är ett kollektiv som styr kontrollen liksom.
Mm.
Och det finns flera utövare.
Mm.
Så att en kille kan vara utsatt för heder. Men samtidigt kan det vara han som utsätter sin syster för heder också.
Mm.
Så han kan liksom vara utsatt genom att han kanske inte vill kontrollera sin syster till exempelvis. Mm. Men hans familj kan se till att du måste kontrollera din syster. Ja. Så att systern blir liksom kontrollerad av sin bror och bror kanske blir kontrollerad av familjen.
Okay.
Så att det kan vara på olika sätt, men båda blir liksom, ska man säga, utsatta.
Precis. Så vi ser ju att det är olika för alltså så här, en tjej och en kille. Och jag vet att man kanske inte pratar jättemycket om hur det är för killar som lever i en hederskontext.
Mm.
Det är inte den bilden man ofta ser eller hör i media. Många tänker på så här Fadime och Pela, vilket är kanske de mest kända hedersmorden i Sverige. Men även för unga killar och män generellt, de lever ju även också i en utsatthet. Men då kan de också vara den som förtrycker. Så då blir det en form av dubbel utsatthet som man måste så här ändå ta hänsyn till.
Mm. Ja, och killar kan ju också lika gärna bli bortgifta till exempelvis. Och är man homosexuell, heder har ju jättestor koppling till heteronormen. Det är inte det lättaste.
Nej.
Så att de har ju också sina liksom normer som de ska leva efter.
Mm.
Och förväntningar, precis.
Mm. Så det finns ofta liksom skillnader, men oftast handlar det ändå om att det är en utsatthet. Liksom, på olika sätt då, kanske.
Mm. Ja. Yes.
Vet man liksom vad som ligger bakom en hederskontext? Jag har pratat lite om så här kontroll och sånt och kollektiv, men vet man varför det blir så, eller?
Mm.
Ja, alltså vi brukar prata mycket om att så här, grunden till dessa normer, att de finns, handlar om att så här, främst vill man kontrollera en kvinnans sexualitet. Och det är jätteviktigt att en kvinna anses vara ren och inte ha sex innan eller utanför ett äktenskap. Och det är också jätteviktigt att man ska gifta sig, att man ska ingå i ett äktenskap. För får man till exempel barn utanför äktenskap, då räknas det som en oäkting. Och det är, alltså, även i det svenska språket så ser man att vi har de här normerna som begränsar, som hur man ser på barn liksom. Och Malin pratade ju om till exempel att innan, om man hade sex utanför äktenskap, då fick man inte gifta sig i en vit klänning, utan då skulle man gifta sig i en röd klänning för att visa på att den här kvinnan har brutit mot normen. Hon är en skam för gruppen då.
För vit står ju för oskuld.
Liksom. Precis. Och även oskuld är så också jätteintressant ord. Så här, vad menar man med en oskuld?
Man kan ju bara kolla, det är ju
sex
liksom. Ja, det är ju oskuld och då blir det versus skuld. Så att om man har sex då, är man i skuld då? Det är så sjukt jäkla ord alltså.
Så det här är inte jätteframmande, alltså det här är något som vi känner, alltså vi kan ju se det i vårt språk, hur man ser på kvinnan. Även fast vi idag har kommit en jättelång så här bit på jämställdhetsfrågan, så är det ju fortfarande att man ser ner på kvinnor i vissa sammanhang, och att man, ja men så här, den här, om en tjej ligger med flera killar, då anses hon vara en hora. Men om en kille gör det, då anses han vara kung. Så det är ju mycket, det kommer ju från vår historia och hur kvinnas ställning, hur kvinnan har haft det förr i tiden. Och det liksom finns kvar i en hederskontext, och ser man det ännu tydligare.
Och vi vill verkligen inte så här, många tror att heder kommer från religioner och så vidare. Men det gör det inte. Nej. Heder liksom, det kom innan religionerna ens kom. Och det var något framförallt för att begränsa kvinnans sexualitet.
Och en till sak, den som bryter mot normerna, den straffas. Och det är då vi liksom pratar om hedersvåld och förtryck. Ett exempel på det kan ju vara så här, hedersmord. Om det verkligen har gått så långt att man har brutit mot så här, familjens normer eller gruppens normer, då straffas den här individen. Och det är för att den här personens handlingar, den skapar liksom hela bilden av gruppens rykte.
Mm.
Så till exempel om jag väljer att så här, göra någonting, till exempel jag väljer att gifta mig med någon som familjen är helt emot, då är det inte bara mitt beslut, utan det är hela familjens beslut.
Mm.
Och det speglar hela familjens bild. Så det är därför en individen blir så himla viktig här, för att den måste så här, vara en del av gruppen.
Mm.
Och det är därför också det kommer det här kontrollbehovet, och det är så himla viktigt att hålla koll på varandra.
Mm.
För vad du gör speglar ju mitt rykte. Okay.
Så vi säger nu om jag och Leimon här är syskon.
Mm.
Och så kanske jag vill bryta hedersnormerna i min familj.
Mm.
Till exempel så att jag skiter i vad min familj säger eller tycker eller så.
Mm.
Då kanske, genom att jag gör det, då kanske man kommer börja kontrollera Leimon ännu mer.
Okej.
Så att många syskon kanske inte heller vågar riktigt bryta den här normen. Ja. För att då vet man att då kanske mina syskon kommer få det ännu värre.
Så man använder liksom lite varandra mot varandra på något vis, eller?
Nej, inte så. Men att man, det kan vara lite svårt att bryta de här normerna.
På grund av konsekvenser.
Ja, för man, jag vill ju inte att Leimon ska råka illa ut, till exempel.
Så och även syster. Om jag följer alla normer, så vad Malin gör påverkar ju mig ändå.
Ja. För att det blir ens rykte liksom.
Ja, precis.
Jag smutsar ner då min familjs rykte kanske.
Precis.
Det är därför vi verkligen vill så gärna att vi ska prata om det här så man förstår.
Ja.
Men sen också att man ska stötta varandra jättemycket. Som vi sa innan, man kan ändra normer och så vidare.
Ja.
Man måste också bara veta att det är svårt.
Ja.
Men att det är där vi, det går, det är där vi finns och det är där vi vill hjälpa till med liksom.
Och där vi specifikt jobbar med, det är ju så här, just de här hedersnormerna innan våldet kommer. Alltså så här, vi på Elektra pratar mycket om vardagsheder.
Mm.
Och det är så här, de exemplen som vi pratade innan om, att man inte får gifta sig med den man vill, att man inte får kanske bära de kläder man själv. Alltså att man inte får välja saker själv för sin egen skull. Och det här är mycket vad vi pratar om i våra grupper.
Mm.
Och det är något vi diskuterar. Och det är, som vi sa, det är någonting man kan ändra.
Mm.
Och ibland räcker det med att man bara pratar med sina föräldrar. Eller att man pratar om det, att man blir medveten. Först bara, okej, shit, så här, det här är någonting som begränsar mig.
Mm.
Alltså att man känner igen sig, att man lever i en hederskontext. Mm. Och sen kan vi prata mycket om det. Så här, okej, hur kan jag göra så att jag får mer så här, handlingsutrymme? Hur kan jag göra så att mina föräldrar litar på mig? Eller att de inte bryr sig om kollektivet, liksom, vad de tycker och tänker om, men att man sätter sig själv först. Så det är verkligen som du säger, det är någonting som man kan jobba med.
Mm.
För det här är så här förebyggande, det är innan våldet händer.
Och det där vi vill också med våra grupper, att när vi pratar om det här så att man kan hjälpa varandra, man kan ge varandra tips och sånt också.
Och våra grupper blir liksom ett tryggt rum för unga som lever eller kan leva i det och känner igen sig i de här normerna. Att de träffas i ett tryggt rum och att man pratar utan att bli ifrågasatt.
Ja.
Och att man kan bolla sina upplevelser, tankar och sådär, känslor med varandra. Mm. Och jag tror det där är jätteviktigt, att man känner att man inte är ensam.
Ja, verkligen. Det pratar vi också jättemycket om.
Mm.
För man tror nog väldigt ofta det. Och särskilt om man, alltså, om man har så stark familj. Vi brukar prata om familjehemligheten. Alltså man måste skydda hur man uppfattas utåt på något vis.
Men det är ju en form av
hedersnormer. Ja,
och så det, då blir det ju jättesvårt att prata om det. Liksom. Och så har vi så tabubelagt i hela samhället kring att prata om sådana frågor. Och då blir det jättesvårt att upptäcka att andra har det på samma sätt också.
Ja, och vår, liksom hur vi har här i Sverige, vi har ju väldigt mycket så här att man ska sköta sitt. Man ska inte lägga sig i och så vidare.
Mm.
Och där vill vi också jobba emot.
Ja.
Att man ska inte lägga sig i, men man ska hjälpa varandra. Och ser man att någon kanske inte mår så bra eller någonting, då ska man verkligen våga gå in typ. Och typ vänner eller vad som helst. Och liksom, jag finns här, kom till mig, prata med mig och så vidare.
Exakt. Ensam är inte stark.
Nej, absolut inte. Ja!
Men det finns ju en del likheter mellan våra målgrupper som vi möter, de som vi möter på maskrosbarn och de som ni möter. För vi kan ju ibland träffa ungdomar som lever i hederskontext på olika sätt, och ibland kan det vara liksom tydligt och de ungdomarna vet det själva. Men ibland så kan det vara lite svårare att avgöra, och att så här, ungdomar själv är inte säker. Hur kan man veta om man själv lever i en hederskontext?
Och det är det här som är ganska svårt, som jag pratade om innan. Och som jag sagt alltså innan här, att det är väldigt tydligt med att det finns ju ingen direkt mall på hur heder liksom, eller en utsatt ser ut.
För det är så olika.
Ja, det är jätteolika. Och det är så här, varje individ och situation är olika. Och det här är som sagt jätteviktigt att man möter ungdomen utifrån ungdomens egna behov och att man lyssnar. Så att man kommer liksom ett blankt papper och sen att man liksom lyssnar in. Så att man kan göra en bedömning. Och sen så kan man liksom efteråt se och känna igenom det vissa typer av mönster inom heders liksom normer och så vidare. Eller är exempelvis liksom bara en orolig förälder. Kan även vara. För många kan ju vara så här att, min mamma ringer mig hela tiden, min pappa ringer mig hela tiden. Och man bara, du är även så här 13 år, det är klart att dina föräldrar ringer dig. Men det beror på hur de ringer och vad de ställer för frågor till exempelvis. Om det är kontrollerande frågor eller om det bara är så här att jag är orolig eller att jag vill att du ska vara hemma klockan 9 eller det är mat. Om det typ kan vara frågor så här, vem är du med, vart är du? Alltså så att man hela tiden, man kanske ringer typ en gång i timmen. Då är det så här, det är tecken på att... Ja. Liksom. Så att man får typ försöka skilja lite på vad det är. Så.
Nej men det är verkligen, alltså det är som du säger, det är väldigt svårt. Men att så här, lyssna in ungdomen och så här, ställa öppna frågor. Och man själv som ledare, det är viktigt att man ser det här. Och man alltså direkt så här, snabbar runt de här signalerna. Men att man ställer frågor och själv försöker så här, nysta ut lite så här, är det, om du själv har de glasögonen och tänker liksom, ah, men det här är hedersnormer. Då kan man ju ställa så här frågor kopplat till det. Och sen så får man fram. Och man kan även ställa ungdomen frågor så här: hur känner du det? Upplever du det som att det är begränsande? Skulle du säga att det här är liksom, känner att din frihet är liksom begränsad? Och är du orolig för att gå hem? Är du orolig för vad kommer dina föräldrar göra? Och, så här, och försöka bara nysta i den oron och rädslan liksom, som finns. Och då tror jag att man snabbt liksom, får en helhetsbild. Och då kan man också agera på det om det är akut. Alltså, då måste man koppla in som ledare som möter unga idag. Koppla på liksom, socialtjänst, polisen. Bor man i Stockholm så ska man definitivt kontakta Origo som är ett resurscentrum som hjälper personer som är utsatta för hedersförtryck och specifikt ungdomar, barn och unga. Men att man alltid, man ska reagera.
Verkligen. Så att man visar att dels att det inte är okej. Men sen måste man även ha en viss typ av förståelse att det är väldigt tufft och jobbigt för ungdomar ofta som är utsatt för att de som utsätter dig är oftast de som du älskar mest. Och det är den som är liksom, det som är det komplexa. Att det kan vara den gruppen du tillhör eller, liksom, eller den familjen, kollektivet, whatever. Det är liksom, det, du älskar dem och det är de som utsätter dig. Så att man måste ha liksom en förståelse men även liksom våga visa att så här, det är inte riktigt okej att de begränsar dig eller kontrollerar dig. Men man ändå säger, ja jag förstår att du älskar dina föräldrar eller liksom vänner eller vad det nu kan vara de som utsätter dig.
Det där säger våra ungdomar jätteofta också, så här, att, det, att man kanske så här, älskar sina föräldrar jättemycket även fast de utsätter den för kanske farliga eller så här, svåra saker. Och att så här, det kanske man hatar, men så älskar man föräldrarna, det är så himla mycket dubbla känslor kring det där också. Vi brukar ju så här, prata lite kring alltså på maskhusbanan, att man får konsekvenser av att ha jobbat hemma eller man får visa symptom på sin hemsituation eller att man får konsekvenser av att vara utsatt för saker eller ha det jobbigt på olika sätt. Har ni något så här särskilt, finns det några så här vanliga typer av konsekvenser om man är utsatt för heders förtryck eller våld?
Ja men vi känner igen alltså där du nämner och de här känslorna och den här dubbel, alltså att man känner så dubbla känslor liksom, att det blir lite motsägelsefullt och lite så här, att man ena sidan älskar sina föräldrar men också samtidigt hatar dem. Och det är okej att verkligen känna så. Och vi brukar så här prata mycket om så här att är man utsatt för hedersförtryck då en konsekvens är att man känner alltså ensamhet, att man känner sig väldigt ensam om man lämnar sin familj eller det kollektivet. För det är så många personer som du måste lämna, alltså för att ta dig ur.
Mm.
Det kan ju vara syskonen som inte har gjort någonting, men du måste lämna situationen.
Mm.
Det kan vara dina så här, närmaste vänner, familjevänner, släkt och så vidare. Och sen när man lämnar, då kanske man blir placerad någonstans, eller att man får skyddad identitet. Så många som har lämnat pratar ju mycket om en ensamhet som de känner. Mm. Det är någon tomrum där som liksom skapas. Men också så här skuld- och skamkänslor.
Mm.
Att man är jobbig för att man vill kräva sina rättigheter, eller att man bryter mot normer.
Ja.
Och man blir så formad av samhället och fattar då liksom växa upp med en heders liksom kontext.
Mm.
Och sen verkligen ta steget och lämna. Ja. Även fast man inte vill känna skam och skuld, så blir det ändå, om man varit uppväxt i den kontexten, så är det ju...
Det är det som har varit normalt.
Ja,
Men vi brukar också säga så här, någon form av maktlöshet, att man känner sig kluven. För det är som sagt de man älskar som mest så här, som utsätter den.
Mm.
Och det är väldigt speciellt.
Mm.
Mm. Och som ung, det blir också en makt, det är ju fråga om maktbalans också. Så här, när det är vuxna som förtrycker den, som utsätter den, som egentligen ska skydda dig och finnas där för dig. Men det är därför också vi pratar jättemycket om rättigheter på Elektra.
Mm.
Det här är en rättighetsfråga.
Mm.
Det här handlar om barns rättigheter.
Mm.
Och alla barn ska ha rätt till ett liv fritt från våld och förtryck i hedens namn.
Mm.
Och så är det bara liksom.
Mm. Mm. Ja, precis. Och det är ju så här globala rättigheter som alla barn i hela världen har.
Ja. Precis.
Mm. Men om det är så nu att så någon som sitter och lyssnar på den här podden kanske känner igen sig i det vi pratar om.
Mm.
Vad kan den ungdomen göra då?
De kan framförallt höra av sig till oss, Elektra,
så
kan vi hjälpa dem att navigera. Och det gör de bäst via Instagram. Och där heter vi Elektra Stockholm.
Men vi finns inte bara på Instagram, om man inte har Instagram också. Då kan man ju googla bara Elektra Fryshuset, så kommer våra kontaktuppgifter upp. Vi finns på Fryshusets egna hemsida, eller om man bara skriver Elektra så kommer vi upp våra kontaktuppgifter. Men vi hänger ganska mycket på Instagram.
Ja. Och sen även liksom, är det akut så kan man alltid kontakta polisen eller socialtjänsten. Men sen har vi ett samarbete med Origo, som vi pratade lite om innan, som är ett resurscentrum som är experter på just hedersfrågor. Och de är helt underbara, och de har liksom kuratorer på plats, en polis, och de är super verkligen. Och kan hjälpa dig också. Och detsamma, googla på Origo så kommer det komma upp.
Finns det liknande ställen om man inte bor i Stockholm?
Nej, inte som Origo, det är i Stockholm. Men då kan man liksom, det är socialtjänst. Eller polis. Eller så kan man skriva till oss, så kan vi försöka hjälpa till också. Där.
Och är man ung och brinner för de här frågorna, man behöver inte vara utsatt eller leva i en hedersförtryck för att jobba med våra frågor. Vi vill att alla unga, barn och unga ska liksom vara med i våran kamp för att förändra. Så brinner man extra mycket för de här frågorna som vi har pratat om idag och känner att man vill göra någonting konkret, då får man jättegärna gå med vår utbildningsgrupp. Eller be sin skola kontakta oss, så kan vi komma till er skola och föreläsa om de här frågorna.
Ja, det gör vi jättegärna.
Ja.
Ja, vi vill ut i skolan ännu mer. Vi är ganska mycket i skolan, men vi vill bara...
mer liksom. Och vi vill prata med unga, så hör av er på våra Instagram, ställ frågor. Det spelar ingen roll vart i Sverige du bor eller så här, lyssnar ifrån.
Gud vad bra, jättebra att veta. Och jag tänkte också på så här, om man liksom är kompis till någon och känner igen att så här, jag tror kanske att min kompis lever i en hederskontext. Vad skulle den kompisen kunna göra?
Ja, vi skulle säga att man kan ju läsa på, alltså kontakta om man... Vi har ju chattat lite om Origo, men jag tycker de är så himla bra på just den här frågan. Alltså de vet exakt vad de ska göra. Så man kan kontakta Origo och fråga åt sin kompis. Eller så har även Rädda Barnen en stödchatt. Där kan man chatta anonymt och ställa frågor om hedersförtryck. Ja, och den chatten finns också på Google. Det är bara Google.
Det här Google.
Och de kan ju liksom så här, verkligen så här, då kan man bolla med deras experter också. Men det jag tycker är viktigast är att du vågar prata med din kompis om det här. Och framförallt lyssna på din kompis.
Ja.
Och det måste vara jätteskönt att den personen har någon som lyssnar.
Mm.
Jag tror att det kan göra en jättestor förändring. Att man finns där och att man lyssnar.
Mm.
Och du, man kanske är den enda personen som finns där. Alltså så här, förut, som är den personen som man kan prata med. Ja. Alltså så här, och då, det måste ju lätta jättemycket.
Ja, och sen som kompis tycker jag också att man kan inte sätta för höga krav. Till exempelvis om man, någon som kanske pratar om sina, alltså den här kollektivet då, som utsätter den för heder eller någonting, men sen även gå tillbaka till dem, då måste man vara lite förstående, för som vi sa innan, att det oftast är de som älskar den som mest som utsätter den för det.
Precis,
så då kan man inte vara,
då,
ja, så då får man vara lite här, ja, då kan man typ kanske säga så här, ja, jag hör dig, se till om du vill ha hjälp, jag vill hjälpa dig och så vidare, men att man inte får döma personen om den inte bara tar tag i det direkt. För det är väldigt komplext.
Ja, verkligen.
Så att det viktiga som Leymon sa, framförallt alltså, lyssna på din kompis som är utsatt. Och visa, jag finns här, se till om jag ska hjälpa dig. Jag, Origo finns, det här finns. Kolla, vi kan chatta här tillsammans. Alltså, man är med. Ja, men man får inte, eller man ska inte döma
sin vän. Det är en jättebra poäng. Och att så här, också så här, hänvisa till trygga vuxna man kan vända sig till.
Ja,
det
är absolut.
Det är också på.
Ja, men är det, har det gått så långt till exempel att man känner att kompisen är rädd för att bli bortgift eller och så vidare, då ska man agera. Och då kan man alltid ringa till socialtjänst, polis.
Ja.
Liksom så, för att där vill vi verkligen att man ska våga.
Ja. Eller typ berätta för en annan vuxen.
Ja.
För de bör ju också veta att de ska agera då.
Ja, absolut.
Mm.
Man är intresserad av att liksom veta mer om det här. Finns det någon ställe man kan själv ta reda på mer kunskap och fakta? Skriver ni om det på en hemsida eller Origo eller sådär?
Alltså, vi har ju börjat mer nu på vår Instagram.
Det
vill lägga mer. Vi har en fantastisk kollega, Nora, som jobbar nu med vår Instagram. Och hon kommer liksom uppdatera mer så här, vad heder är och alltså, så att man enklare ska få liksom mer information om det. Men sen finns det även, ja igen, tjatar vi om Origo. Nej, men de har en väldigt bra hemsida där de skriver väldigt mycket.
Sen vill jag tipsa om Jämställdhetsmyndighetens hemsida. Där har de jättebra information om till exempel könsstympning, hedersvåld, vad det är. Och sen finns det en hemsida som heter hedersförtryck.se där man kan läsa massa information om heder, hedersvåld. Men sen har också Rädda Barnen. Så det finns massa bra information där ute nu. Och jag tycker att vi börjar bli bättre och bättre att lyfta den här frågan.
Ja, och att det är en fråga som alla ska prata om.
Det håller jag med om. Det här är så viktigt. Och så här, det är ett ganska tungt ämne som vi har pratat om idag. Men jag har sagt ganska mycket så här hoppfulla saker också. Dels att så här, normer går att ändra på. Man kan ta sig ur sådana situationer. Och det finns hjälp att få.
Ja, det finns verkligen det.
Och det finns ni till exempel som pratar om det och lyfter frågan. Det är superviktigt.
Det känns jättekul.
Ja. Jag skulle vilja ställa er en annan fråga. Vad tycker ni är det bästa med ert jobb på Elektra?
Gud. Jag börjar.
Nej,
men det är som vi sa förut. Att möta ungdomar. Alltså det är verkligen det bästa ever. Alltså all underbar energi man får från dem. Och man blir så jävla hoppfull. Ursäkta nu säger jag, men alltså. Jag känner mig såhär lugn. Att ungdomar kommer ta över av ett tag. Liksom såhär. Nej, helt klart möta unga personer.
Jag håller med. Vi jobbar bäst ihop. Nej, men jag är så glad över alla unga. Alltså så här, vi möter så smarta människor, alltså ungdomar. Och de, deras kraft och liksom, alltså de förändrar på riktigt.
Och passion liksom.
Så jag vill ge en stor shoutout till Elektras ungdomar. De som är med i våra grupper, våra ledare, våra unga som är med i panelsamtal, de som föreläser i skolor. Ungdomar är vår framtid och vi måste verkligen lyfta dem, stärka dem och så här, ge dem plats. Så det är det bästa med mitt jobb, att jag får hänga med ungdomar hela dagen.
Man hör ju verkligen att ni så brinner för det här. Mm, det är så fint att det ger mig hopp i att så här, det finns så många som jobbar för att göra vårt samhälle bättre typ, och hjälpa andra ungdomar som har det tufft.
Ja, detsamma. Tack för att vi fick komma hit.
Ja, tack så mycket.
Älskar Maskros-podden.
Ja, vad kul. Alltså jag är jätteglad att ni vill komma hit. Så jättemycket Leif och Malin för att ni ville vara med i podden.
Ja.
Och som sagt, om ni lyssnar och vill veta mer eller undrar någonting eller behöver eget stöd, så gå in på Elektras Instagram.
Ja, eller... eller hemsida.
Eller hemsida. Kanske börja i någon grupp.
Ja. Ni är så välkomna.
Ja, verkligen.
Så välkomna.
Men hörni, jag önskar er jättemycket lycka till och hoppas att vi hörs vidare i framtiden.
Ja.
Tack
själv.
Det gör vi.
Ha det bra ni som lyssnar, så hörs vi igen snart.
Hej då.
Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Det finns så mycket skit som händer hela tiden, men vi är skapta för att överleva livet. En svår uppväxt med rädsla och hat, men vi var för små för att kunna slå tillbaks. Gått igenom smärta och tårar dag för dag, men vi lever än idag för vi är Maskros barn. Vi kämpar för att kunna ta oss vidare. Vi är starka, tillsammans är vi krigare. Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta. För det finns folk som inte fattar hur vi orkar. Vi ska kämpa, vi ska klara. För Maskros barn är vi födda till att vara. Ett Maskros barn slutar aldrig kämpa. De försöker fast de kan få vänta. För det är det som gör oss starka och unika. Enskilda individer olika men ändå lika. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Jag vet att det känns så, försök att blicka fram. Finns ju för att kunna ta hand om varann. Känner liknande känslor om hur kärlek blev hat. När dagarna blev tunga bestod av skrik och prat. Om det är en tröst har vi gått i samma spår. Även som det känns som ingen annan förstår. Måste vida in och ut på det som är ditt liv. Tänk dig efter vad du vill så du i hjärtat känner frid. Skapa dig en framtid, du är värd att må bra. Kolla på Therese och vad hon blivit idag. Hon har varit som du, legat i botten på ett hav. Men kämpade sig upp och skapade Maskros barn. Hennes ord är så sanna, precis som hon sa. Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra. Vi vet att du klarar, vi vet att du kan. Det är aldrig för sent, bara greppa någon sand. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går.